Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, vi spelar ju in här nu.
Jag vet, ja. Men han kan säkert klippa bort det.
Ja, absolut, absolut.
Är ni redo? Telefoner,
ja, så redo vi kan bli.
Då kickar vi igång där. Nu sätter jag i rångstrupen. Man har två strup.
Har man två strup?
Ja, man har det. Okej, då kör jag.
Klåda på armen, yrsel, kasthumör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej och välkomna ska ni vara. Det är onsdag och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk med mig, Nissa Hallberg, Emelie Uggla. Allas våran läkare Jesper Salén.
Ja.
Och dagens gäst för tredje gången, va? Ja. Agnes Mellstrand.
Vem räknar?
Jag.
Nej, jag skojar. Ja.
Visst är det tredje gången?
Det är nog
det är tredje gången.
Välkommen tillbaks.
Så välkommen tillbaka.
Ja.
Ja.
Och idag ska vi prata om stress.
Ja, precis.
Mm.
Stress.
Stress. Och vi har precis suttit och varit lite stressade allihopa här innan rullning.
Ja, precis. Jag kom på, jag reflekterade över det när jag cyklade genom stan hit till Acast där vi spelar in, att jag har alltid en liten stress på morgnarna. Det är aldrig mindfulness-cykling genom stan, utan det är alltid den här nerven. Inte så att jag någonstans... sen när jag kommer hit så blir jag väldigt avslappnad av att få umgås med er och med Agnes. Men jag inser att jag kanske ska göra om mina morgnar lite.
Ja, alltså jag har hört en grej som hjälpte mig, för jag är också alltid stressad och har alltid axlarna uppe vid öronen och därför får jag ont överallt. Att man kan öva med en liten sak, och det är att man alltid är medveten när man borstar tänderna. Då, alltså då man borstar tänderna i 2 minuter. Mm. Att man inte tänker på någonting annat då, utan man bara koncentrerar sig på tandborsten. Alltså den är skitbra.
Vadå, typ så här höger upp? Alltså, man bara tänker...
Nej, nu borstar jag tänderna. Min hjärna är ingen annanstans än att jag borstar tänderna.
Mm-hmm.
Och den är alltså faktiskt en pytteliten grej, men den tränar mig på att vara i nuet liksom.
Och det är väl exakt mindfulness du beskriver, eller hur, Agnes?
Ja, för jag lärde mig den på en mindfulness.
Ja,
ja, det är en klassiker. Tandborstningen eller russinet.
Vad är det då?
När de håller på att snacka om att man ska ta ett russin och stoppa det i munnen och suga på det och känna av russinet kanske en halvtimme nästan har det i munnen. Något sånt. Ja.
Men apropå borsta tänderna.
Det känns som en halvtimme.
Är det jättebra för tänderna att ha något sött i
munnen
i halvtimme?
Nej, inte samtidigt som man borstar tänderna, utan det är två olika övningar som är klassiska.
Ja.
Men jag trodde att det skulle vara så att man tog ett russin och tänkte, nu tar jag med ett russin. Och så tänkte jag, nu tar jag med ett till russin. Ja. Men man ska gå och suga på ett russin.
Ja, och så ska man liksom verkligen känna hur det smakar, hur det liksom... konsistensen och allting. Det där är inte min favoritövning
Ja. Nej, jag tror inte det är tandläkarnas heller faktiskt. För att jag tänker, det är viktigt att man inte har söta grejer i munnen så länge. Nej, förlåt att jag hänger upp med på det här. Men jag
sen
har
kanske inte en halvtimme, men poängen är lite som med tandborstningen där. Att man liksom verkligen gör en sak i taget.
Ja, och jag tycker att det är skitbra. Alltså basic eller först... Alltså, jag fick lära mig det på en folkhögskola för ett par år sedan. Jag tycker den är kanon.
Mm. Ja. Mm. Nej, men, och sen med, om jag cyklar genom stan så är det ju svårt att köra russingrejen och bara blunda och känna russinet. Men å andra sidan tänker jag att cykla genom stan, kan det vara mindful? Alltså just att det krävs så mycket fokus och uppmärksamhet överallt med tanke på trafik och
jag skulle ju rekommendera dig att vara mindful när du cyklar. Mm, och att det just kanske inte behöver gå så fort.
Nej. Nej,
du cyklar ju, alltså man vet det, han är ju stressad, han är alltid 5 minuter sen och cyklar med livet som insats.
Ja, men en sak ska jag säga, jag bromsar alltid vid övergångsställen och rödljus.
Bromsar?
Jag tar, ja, nej, men jag bromsar och släpper över folk.
Mm. Ja, men
fast det gör verkligen inte alla, så att jag måste säga att för att vara en snabb cyklare så är jag också en omtänksam cyklare.
Så då kan ju alla cyklare börja där med mindfulness då?
Ja.
Släppa över folk.
Precis.
Ännu mer basic.
In med ett russin vid varje övergångsställe.
Ja.
Bara tänk på russinet.
Ja. Andas.
Men nej, men faktum är att varje gång jag stannar så känner jag mig väldigt lugn och klok och allt sånt där. Så att stanna och släppa över folk och folk blir förvånade, då är jag så här, ja, här kommer Buddha cyklandes.
Det känns som att man vill bara byta ut cykel mot bil. I ditt, jag stannar vid rödljus, det är övergångsställen.
Ja, nej, men ja, cykelmiljön i Stockholm är en historia för sig.
Ja. Bråttom beteenden.
Ja, nej, men det är
lux.
Nej, men stress, det är ju faktiskt någonting som en funktion i våra kroppar, under vår evolution, som gör att vi sitter här idag. Det är ju nämligen en viktig funktion för att klara oss. Att klara livhanken vid fysiska hot där vi snabbt behöver öka vår prestationsförmåga. Eller hur? Mm. I vårt moderna samhälle och liv så utsätts vi mer sällan för fysiska hot. Bombningar och skjutningar som vi läser mycket om idag tänkte jag att vi skulle beröra lite och så. Men för det mesta så går vi runt ganska trygga kring våra liv. Men vi har det här systemet i hjärnan kvar som fortsätter agera. Och istället för att reagera på fysiska hot så reagerar det just på psykologiska stressfaktorer som uppfattas på samma sätt och leder till samma fysiologiska reaktioner som vid hot. Det kan vara svårigheter att betala månadens räkningar, att ha en konflikt med någon i sin omgivning, planera in semestern, hinna köpa present till någon studentmottagning eller för den delen inte hinna med sina arbetsuppgifter på sin arbetsplats. Och är det någon som känner igen något av de här?
Jag zoomade ut, jag hörde inte.
Men jag bara tyckte så här, måste tåls att understrykas att nu pratar du väl om typ i Sverige då?
Att
när man hör problemen så är det att man, alltså det är för oss som lever i en skyddad miljö.
Jo, men precis. Och tyvärr så finns det ju områden i världen där folk lever under ett fysiskt hot dygnet runt, ska sägas. Men nu utgår jag från...
Nu utgår det från att man inte gör det.
Att man inte gör det. Ja, och det är nog det vanligaste, skulle jag säga, om man tittar på världspopulationen.
Ja, men sen finns det också oss som har PTSD som alltid går runt.
Ja,
och är lite beredda på att någonting ska hända, liksom.
Precis. Eller... apropå PTSD, eller folk som inte har PTSD och ändå går runt och lider av kronisk stress och är beredda.
Men,
och det, PTSD ingår ju i stressdiagnoserna, kan man säga. Så, när vi sätter diagnoser så ingår det tillsammans med. Men det är en ganska stor skillnad mellan den här vardagsstressen som på sikt kan bli kronisk stress och som på sikt kan ge värre stresstillstånd som utmattningssyndrom till exempel. Mm. PTSD är ju en stresssjukdom som innefattar ett trauma. Och det är posttraumatiskt stresssyndrom.
Det är en ångestdiagnos.
Ja, fast den ingår i våra stress... Alltså om man tittar i...
Ångestsjukdomar.
Ja, gör den det?
Mm.
För när jag läser på om stress som läkare så ingår den i liksom stressklustret.
Okej.
Den kanske tillhör båda.
Ja, jag vet inte. Nu, ja, du ser.
Exciting.
Vi kanske ska klippa bort det då. Inte för att jag inte har råd att ha fel. Men för när jag går in och läser på just om stressorsakad sjukdom så tas PTSD upp där.
Mm. Och även de andra. Men den finns ju även med bland ångestsjukdomarna.
Ja,
men vi kollar upp det.
Vi kollar upp det.
Mm.
Om man inte var stressad innan så blir man ju stressad nu när man hör er två.
Nej, tvärtom. Jag kopplar av.
Jag började.
Ja, nej. Och finns det någon jag aldrig skulle ta en fight när det gäller sånt här mot så är det Agnes.
Fast jag fightas ju inte.
Nej, inte fight. Men,
jag gör aldrig det.
Jag
kan aldrig lita på mitt omdöme till 100%, känner jag.
Mm. Vi låter, som sagt. Ja. Var var jag någonstans?
PTSD.
Ja, det var inte meningen.
Ursäkta, säg till när jag ska göra övningen också.
Just det. Ja. Vad är det här?
Det var presenter. Jag har missat en studentpresent.
Nej, jag frågade om det var någon som känner igen det här hittills. Så ja. Mm. Och så. Känner ni igen det här?
Vad?
Alltså det där du zonade ut. Alltså
ja, men jag hörde inte ens vad det var för någonting.
Nej, just det.
Att stressen påverkar dig som att du inte, för att försaka ditt jobb eller inte, alltså att du hinner inte med saker som du till vardags brukar hinna med. Som att köpa en present till ett student.
Ja, det är ju framförallt skitjobbigt att köpa presenter.
Ja, men det är inte som att någon håller en kniv mot strupen på en och man riskerar att dö.
Nej.
Nej, och det är det som är så konstigt. Eller konstigt, men det är så det är i alla fall. Att vårt inre stresssystem gör ingen skillnad.
Mm.
Eller vad säger du, Agnes? Gör det skillnad?
Vad?
Alltså, tack för den här veckans avsnitt.
Det var det sista avsnittet av...
Och den här...
Jesper öppnar just fönstret och dyker ut.
Vi döper avsnittet till Jesper har feberdrömmar igen. Hej då!
Va?
Nej, men... Vadå?
Ska jag göra en övning så att vi kan fokusera bättre? Nu kör vi.
Okay,
perfekt.
Allihopa.
Ja, det känns som att vi inte sitter ihop. Som att det är fyra stycken individualister här. Så vi, det är en lagsport. Har du en övning?
Ja,
perfekt.
Okay. Jesper ser jätteledsen.
Ja, men jag
förstod allting. Det är bara det är en killgrej.
Jag fattar inte. Jag försöker förbereda här och fixa. Men kör. Uppenbarligen så behöver vi en stressövning nu.
Yes. Okej. Då tänker jag att alla sätter sig till rätta i det här rummet, och ni som lyssnar också, i en värdig och samtidigt avslappnad hållning. Så båda fötterna på marken, inga ben i kors, hunden får ligga kvar i knät, eller hur Emily? Det bara underlättar, tänker jag. Man kan ha en katt i knät också, men om ni som inte har det, händerna på benen, knäna, precis, snyggt Nisse.
Tackar.
Värdig och avslappnad hållning och blunda. Skanna av att du inte spänner någon kroppsdel i onödan. Om du vill kan du rulla på axlarna så där klassiskt. Upp och ner och bak och fram så där, så att du känner skillnaden mellan anspänning och avspänning. Så. Den här första delen står för rätten till en stund av enskildhet som du helt enkelt måste ta dig ibland. Och nu vill jag att du bara skannar av att du andas. Och när du märker att du gör det så följer du dina andetag en stund. Bara följer dem, hur de kommer in i dig och hur de kommer ut ur dig. Jag vill nu att du räknar dina utandetag. För varje utandetag räkna ett, sen två, sen tre, tills du kommer till det tionde utandetaget. Och när du har kommit till det tionde utandetaget så räknar du ner 10, 9, 8 och så vidare till 0. Om du tappar räkningen så gör inte det någonting. Då kan du börja om. Om du märker att du blir distraherad av min röst eller av ljud, ljus, lukter eller kanske av inre distraktioner, så kan du säga till dig själv när du märker att du liksom blir kidnappad av dessa: relax, slappna av, release, släpp och return. Gå tillbaka till att fortsätta räkna dina utandetag en stund till, tills jag säger till. Ta nu tre lite djupare andetag för att på så vis markera att den här övningen går mot sitt slut. Och ta med dig den här stillhetens styrka till resten av den här dagen. Och när du är redo ska du öppna ögonen och invänta de andra. Och då kan jag berätta lite om övningen under tiden. Det här är en uppmärksamhetsövning faktiskt. Så den behöver inte vara så avslappnande i sig. Utan den handlar mer om att man ska landa och skärpa sitt fokus. Så efter den övningen så är man förmodligen lite mer, vad ska man säga, omstartad. Så att man kan fokusera bättre. Mm. Hur känns det?
Mm. Jag ser så glad där ut.
Ja.
Faktiskt.
Ja, ja, vad bra. Då kommer det.
Kolla ett leende, det var jättehärligt.
Ja, det är bra.
Jag känner mig också lite gladare.
Ja. Vi var lite splittrade förr.
Ja, det var det.
Ja.
Det var härligt att se att ni båda ler på riktigt.
Ja. Mm.
Hur var det för dig, Nisse?
Jag tycker det var jätteskönt. Vi har ju börjat gå på yoga, så att jag har liksom lärt mig lite för varje gång vi har varit där. Att just andas och slappna av och inte spänna. Mm. Jag brukar alltid spänna, typ käke eller tunga eller axlar. Så det var jätteskönt. Jag som har skämtat om mindfulness, nu slutar jag väl med det. Så det var jättehärligt.
Ja, och det här är en uppmärksamhetsövning brukar jag säga. Mindfulness, jag brukar säga medveten närvaro eller framförallt uppmärksamhetsträning eller fokusträning. Det är liksom lite mindre prestationsinriktat då. För mindfulness kan lätt låta som att man ska vara så ljuv och härlig hela tiden, eller hur?
Mm.
Och så, men om man tänker uppmärksamhetsträning, vad vill jag rikta min uppmärksamhet? Då behöver man ju träna på att skifta sin uppmärksamhet, och det gör man ju i den här övningen, och samtidigt är den rätt skön, för att när man räknar så där, det påminner ju lite om när man ska slappna av, eller att det är lite hypnotiserande nästan, ja, att höra sin röst räkna så där. Ja. Så den är ju väldigt opretentiös, den här övningen, vilket passar i alla fall mig som har liksom problem med inre distraktioner jättemycket.
Mm.
Jag gör den här nästan varje dag.
Ja,
ja.
Jag måste göra den varje dag.
Men om man gör det själv hemma, så ska man tänka att man räknar upp från 10, ner från 10 och avslutar med 3. Eller kan man liksom göra det längre? Eller?
Ja, du kan göra det längre. Du kan, om du tänker en andningstrappa upp med 10 trappsteg och sen 10 steg ner, så kan du ju göra ett varv till.
Ja.
För egentligen ska den här övningen ta 7 minuter.
Okay.
En stark känsla brukar hålla i sig 7 minuter. Och då tänker man att de här 7 minuterna kan vara bra för kroppen och hjärnan att få liksom varva ner.
Okay.
Så 7 minuter brukar den ta. Och när man gör den själv brukar det gå på 5 minuter.
Mm. Det är ju jätteanvändbart.
Och sen kan du dela upp den, för den heter egentligen ABCD. A står för autonomy, alltså kroppen. B står för breathing. C står för counting. Och D står för distraktioner. Och då kan du egentligen göra A när som helst. På bussen, på tåget, på tunnelbanan. Ni vet, det här är bara att tänka på sin ställning, sin kropp, eller hur? ett utifrån och in perspektiv. B, checka av att du faktiskt andas, för det glömmer vi. Även om vi andas så gör vi det väldigt ytligt.
Ja.
Om du har en stund till, du ska in på ett svårt möte, gör C, gör counting, räkna den där trappan, eller efter ett svårt möte. Och D, distraktioner, liksom, det blir den här pingpongmatchen, och det är den man liksom, det är det som är färdighetsträningen.
Mm.
Älskar pingpong.
Mm. Och sen tänker då, jag har träffat myndighetspersoner som ska ta skitviktiga beslut, som inte får vara i hotsystemet och ta de besluten. De gör den här övningen innan och tillsammans.
Mm.
Det är häftigt.
Ja, verkligen.
Och ändå tar sig så många dåliga beslut.
Ja, men det tas åtminstone mer medvetet dåliga beslut. Nej, men jag tror faktiskt det kan ha hjälpt under pandemin och sådär.
Ja,
alltså att när vi går in i de här liksom hotsystemen, att vi inte tar för snabba beslut då.
Ja, det är ju väldigt viktigt.
Mm.
Jag känner, nu tar ju jag viktiga beslut, men inte på den, inte oåterkalliga och liksom så, men när jag träffar patienter. Men just att träffa en ny patient var 30:e minut är ganska stressigt. Just för att man måste lyssna, man måste ha 100% uppmärksamhet. Framförallt om det är en ny patient som man inte träffat innan. Och där upplever jag i min vardag att jag behöver en reset mellan varje patient. För att annars så hänger en patient kvar och stör min uppmärksamhet på nästa patient. Men då jobbar jag inom ett högriskyrke för stress också, som är kontaktyrken. Och det gör du också.
Och sjuksköterskorna, alla vi gör det. Men då är just den här övningen superbra. För du kan göra A1 och B1 mellan patienterna. Reset, sa du. Det brukar jag också säga. Älskar ordet reset.
Ja, men
för det, bara du säger det till dig själv så är det en uppmaning att återställa.
Ja.
Du vill ju inte ha en psykolog eller en läkare som fortfarande är med sin förra patient.
Nej.
I sinnet och i talet.
Nej.
Och i uppvärmningen.
Ja.
Man behöver den här neutraliseringen.
Mm.
Uppvärmning, nedvärmning.
Mm.
Uppvärmning, nedvärmning.
Mm. Då kanske man orkar jobba 100%, vilket inte så många läkare gör i primärvården.
Ja, och då ska inte arbetsgivaren säga, då ska du ha ännu fler patienter.
Nej, det ska jag inte säga.
Du är duktig på att återhämta dig.
Men, okej. Okay. Så, vi har kvar mekanismer. Våra kroppar är oförändrade helt enkelt. De har inte anpassat sig. Vi har kvar det här larmsystemet och stresssystemet. Vad händer när kroppen blir stressad? Vi har ju dels fight or flight-reaktionen, som nog är den vanligaste. Det är att vi förbereder oss på att slåss eller fly. Mm. Där vi pratat om när det gäller ångest. Och jag tänkte faktiskt, apropå ångest, tänkte jag höra liksom hur de där hänger ihop sen. För att det är lite överlappande, eller anser jag, eller i min spaning. Men vi pratar om det sen lite, Agnes. Men just att vi har kvar det här systemet som hela tiden reagerar. Mer eller mindre beroende på vad vi har för gener och hur, arv och miljö helt enkelt. Så är vi olika benägna att aktivera det här stresssystemet. Men det är oftast saker som räkningar, ekonomi och sådana saker som kanske väcker. Vi är skapta att klara av episoder av stress. För annars skulle vi alla vara döda. Men varför vi samlas här idag och pratar om det, det är för att har du en långvarig stress där du inte kan hitta återhämtning. Det är då du riskerar att gå in i mer allvarligare tillstånd. Till exempel det som heter utmattningssyndrom, anpassningsstörning. Anpassningsstörning är liksom, man kan säga att det är en förlängd stressreaktion där den yttre stressorn är borta men du är fortfarande stressad. Dock så är anpassningsstörning något som beräknas gå över inom några månader när stressfaktorn har försvunnit.
Hur ser en anpassningsstörning ut?
Ja, det är ju alltså symptomen vid en långvarig stress. Om man tänker så här, jag tänkte på det i morse, något som jag tycker kan vara stressigt, det är att flyga.
Mm.
För att det är så många saker som vi inte har kontroll på. Vi kan inte påverka hur lång tid det tar att gå igenom security-kön. Vi kan inte påverka hur lång kö det är till incheckningen. Det är många saker där som vi inte kan påverka.
Mm.
Så att rusar du iväg till en liksom centralstationen, du hinner knappt med tåget eller bussen till flygplatsen. Du kommer, du har hög puls, andas kraftigt, springer till incheckning i kö, du står där och liksom slår mot benen, checkar in väskan, det är jättelång kö i securityn, planet går om 20 minuter, de stänger gaten om 5. du lyckas komma igenom, du springer genom terminalen, för självklart går ditt flyg liksom på längst bort, kuta bort, du ser att de börjar ta bort liksom skyltarna. Hej! Du springer genom den här jäkla lilla rampen, kommer in, check, lägger ditt bagage, sätter dig. Stressen är ju borta, du har hunnit med planet, eller hur? Mm. Du återhämtar dig redan då. Redan då är stressen borta. Du sitter och vilar, tar en kopp kaffe och en äcklig fralla. Men du har hunnit med. När du går av planet så är du förmodligen inte stressad längre. Problemet är att stressar du till... Alltså, har du kroniska faktorer som en stressig relation i hemmet för den delen, eller en stressad arbetsmiljö där du har dysfunktionell arbetsplats, eller för dig så blir det svårt att hinna med de arbetsuppgifter du har varje dag, då kommer inte det där flygsätesögonblicket till dig, för att då får du aldrig, då blir liksom stressen kronisk. Och
det känner jag igen.
Jag med.
Du går inte ner i varv.
Nej, för det är liksom stress. Mm. När du kommer fram på planet, då börjar det brinna och någon sitter... Alltså, det tar aldrig slut.
Mm.
Och det där är det som skapar då sömnstörning, är ju väldigt vanligt.
Mm.
Att man har svårt att somna, för att man har det där stresspåslaget i sig när man kommer hem. Det försvinner inte så snabbt. Du kanske har mycket att stå i när du kommer hem, så att när du går och lägger dig, det är först då du kan ha återkoppling, och då blir du också stressad för att du inte kan sova. Så dels så kan du ha svårt att somna, men sen kan du vakna upp flera gånger per natt med hjärtklappning och ha svårt att somna om. Och vad händer med stresskänsligheten när vi inte sover? Den blir klart sänkt. Eller höjd. Eller känsligheten blir höjd. Tåligheten blir sänkt.
Det blir väl som att du är nyvaken på morgonhumör hela tiden?
Ja. Personligen så... Mitt tecken som jag är ganska bra på nu för tiden att uppmärksamma och förstå vad det beror på, det är att jag blir irriterad.
Mm.
För det är ju så. Sömnstörning, hjärtklappning, ont i magen, alla de sakerna. Det finns... Man kan bli yr, man kan få huvudvärk. Men också hur humöret, affektlabilitet, lätt irritation. Så att jag vet att när jag blir aldrig speciellt otrevlig på jobbet, men ibland så om någon frågar något så kan jag liksom fräsa ifrån lite. Och då känner jag att okej, nu är jag stressad. För jag vill inte vara den som fräser ifrån när någon frågar någonting. Jag vill vara den som hjälper till och alltid svarar och hjälper. Ja, så. Och då brukar jag ofta gå och be om ursäkt, och sen så vet jag att okej, nu är någonting i mitt liv som stressar mig. Oftast är det jobbet, och ofta händer det här på jobbet, men, och då måste jag göra någonting åt det. Men det är mitt sätt att bli medveten om det.
Men det, så har det varit senaste två veckorna när jag har haft jättemycket jobb.
Ja.
Så jag har känt att jag, och det har ju du märkt, att jag är liksom lite...
På hugget.
Tack, men så här att Emily säger något och då kommer jag med något så här försvarstal.
Du tror att jag attackerar
dig. Ja, exakt. Så då blir det som att jag... Så att nu har jag bokat tid nu hos min terapeut. För att det är, så här, det är ett tecken. Jag är inte så.
Nej.
Det är så här, det är så tydligt att det är stress.
Mm.
Jag har jobbat jättemycket och så är det mycket hemma. Och så har vi fått liksom väntat in en hundvalp.
Oh.
Det har ju sig skänkt bara lugn.
Ja.
Konstigt nog. Men det är så tydligt, för att jag känner igen det där med att den sista jag någonsin vill fräsa mot, Emily, att jag liksom kliver in i en försvarsposition om hon säger något helt normalt, som jag tar som ett angrepp, vilket det inte är. Liksom.
Nej, och man kan bli väldigt känslig för om någon ber en göra någonting. Som, alltså så här, skulle du kunna gå ut med sopen? Alltså att det blir, nej! Alltså just, nu kanske gå ut med soporna var töntigt, men om någon ber en göra någonting på... Och det är för att, jag menar, gå ut med soporna kanske snarare skulle vara bra för dig i den situationen och bara kunna andas lite och så. Men det som händer när vi då upplever, vi tänker inte att vi är med om något hot, men vi känner att vi är med om något hot. Det är att allting som kommer, som påminner om liksom en ökad arbetsbelastning eller någonting, till och med roliga saker, ses som ett hot. Och då reagerar vi som vid ett hot. Det är som att det kommer en kille från höger med en kniv som vi bara vill putta bort. Och det är där det nog kan bli konsekvenser i privatliv och det sociala lite mer.
Mm.
En stressad hjärna är ju inte... den ska ju inte vara socialt kompetent.
Nej.
Och fokusera på det. Och den blir ju sämre på att problemlösa kring sådana här frågor. Eller kanske bättre på att överleva frågor, men inte på just den sociala biten ryker ju, och problemlösningsförmågan, att prioritera och så vidare. Så det, man blir ju liksom, man blir lite bitchy helt enkelt.
Jag brukar förklara det så, och nu får vi se om det är rätt, men att när vi är i kris eller när vi är stressade och är i de varven, så klipper man, alltså man klipper bort allt som har med empati att göra, empati och medkänsla och planering och sådana saker, problemlösning, just för att det är inte det viktiga, det är inte det vi ska göra när, någonting hotar oss, utan då ska vi dra. Så våra frontallober där vi bor och där vår logik bor, den funktionen där blir nedreglerad helt enkelt. Och funktionen i vår reptilhjärna blir uppreglerad.
Men hur är det här med den här, vad heter det, oxidativa stressen?
Oxidativa stressen?
Men den som, för grejen är så här, jag, alltså när jag var yngre, då hade jag aldrig stress. Alltså mitt mindset var så här, allt löser sig. Fram till jag var 30, sen hände något. Och därför undrar jag, för den här, vad var det den hette nu igen? Oxidativa stressen.
Alltså oxidativ stress.
Ja, men den som kan leda till typ cancer.
Ja, men precis. Det är en cellmolekyl, alltså det är en molekylär biologisk variant.
Har du min suck nu? För att det känns så irriterande, för nu känns det som att jag senast 15 åren bara lever i stress. Vad, då utsätter man sig också för en risk.
Nej, alltså det är bra att du tar upp det. Oxidativ stress har inte med stress, den här typen av stress att göra.
Inte.
Nej,
det
utan men det är mer på en molekylärbiologisk som inte har med stress att göra, utan mer om vi får i oss ämnen, till exempel nedbrytnings, ja.
Så det är som en stress att organen inte funkar, eller vadå?
Nej, alltså en oxidativ stress, det är när du har fria radikaler i blodet av en, det är en annan sak. Till exempel nedbrytningsprodukten av alkohol utövar en oxidativ stress. Och det är där man tror att den då är cancerframkallande. Så det har ingenting med alltså, att vara stressad att göra.
Visste du det?
Ingen aning.
Nej, för jag bara, är jag dum i huvudet eller? För jag har alltid trott att det har med stress att göra.
Dum i huvudet är du knappast.
Nej, jag vet, men
vilken, vad jobbigt. Eller,
nej, men vad skönt.
Ja.
Då lite kan jag stressa vidare.
Nej, det ska du inte göra. För att det är ju sådär. Alltså,
nej, men det var ju ändå en stress som försvann från mig nu.
Vad skönt.
Såklart.
Vad bra.
Ja.
Det är skönt att det är en stress som försvann, så att du känner att du kan stressa vidare.
Den oxidativa stressen. Nej, men för det är ju så. Vad får vi när kroppen går upp i det här slåss, fly, förlåt. Det var rapar som var tvungna att komma ut och jag kunde inte...
Rapas du så här? Det är som en liten guppi.
Ja, men det, ni kan se mig som er lilla guppi. Nej, men det är ju så att de här stresspåslagen gör ju att vårt blodtryck ökar, vår puls ökar. Och de sakerna, att gå runt med ett högt blodtryck, är ju inte bra för andra, alltså för framtida händelser kring hjärtat och hjärnan och så. Så att, men det är inte oxidativ stress det handlar om.
Nej.
För om jag blir stressad, säg att jag och Emily har att det är lite dåligt stämning mellan oss. Och jag mår dåligt över det. Då blir det som att det är konstant en kniv i mitt bröst.
Ja.
Alltså fysisk smärta.
Ja.
När det löser sig är det borta på 2 sekunder. Alltså av stress, så har det varit tidigare för mig. Det, liksom, det blir, det gör så, det är så jävla obehagligt. Men det släpper lika snabbt.
Mm.
Vad kommer det är inte psykiskt,
det är ditt hjärta som gråter.
Nej, men det är typ
vad den smärtan kommer ifrån.
Alltså, det måste ju bli att det blir spänningar.
Det blir spänningar för det är också det nämnde jag faktiskt inte, men muskelspänningar är vanligt när man lever under stress, och muskelspänningar skapar ofta smärtor. Mm. Vi ska inte spänna musklerna hela tiden. Förutom det vi har pratat om ganska mycket, spänningsutlöst huvudvärk och yrsel. För det är ofta de musklerna som spänns först. För de sitter, det är något sätt, jag vet inte varför vi höjer axlarna och så. Men du kan få spänningstillstånd i muskulaturerna över bröstkorgen. Du får även duschar av noradrenalin. Mm. Ett av våra stresshormoner. Och de har lite ganglier, alltså det här suget i magen. Orossuget i magen man kan känna. Ja. Både glatt när man åker bergdalbana, men jobbigt när man är ledsen och stressad. Så att kroppen, du du har inte fel på ditt hjärta, men du får ont över
men är det hjärtat. Är det skadligt? Det, för det känns ju inte sunt.
Nej, inget av det här är ju sunt, alltså med stress, men det är inte skadligt på så. Det är inte hjärtat som spänner sig.
Nej.
Och så, så att det är inte skadligt direkt fysiskt, men inget av det här är sunt.
While at the subject, när man blir stressad eller väldigt rädd, som när jag var liten och så bara läste man om någon komet eller någonting, och man blir så rädd när det sköljer över,
ja.
Så vet jag att jag och många fler, att det kan hugga till i röven.
Va?
Alltså
va?
I mellangården. Att det tar,
ja. Ja, men det är nog för att du kniper där då, så får du ut spänning, någon kramp.
Nej, men alltså, det är många som nu sitter och snälla läkaren svara på det här. För att det är också med stress och rädsla.
Ja, men då spänner du dig nog. Alltså det ingår nog i liksom ditt spänningsmönster. För det är ju säkert olika, Agnes. Eller hur? Vilka kroppsliga symptom vi kan få?
Ja, man brukar ju fråga vilka typiska stresssignaler i kroppen har du. Typiska tankar, känslor och vilka beteenden har du. Det är liksom, vilka stresssignaler är typiska för dig? I ditt fall är det denna då. Ja. Nej, men i alla fall när det sköljer över dig. Men också när du och Emily bråkar så får du liksom en... Det, man skulle kunna också säga att det är en ångestsignal. Att
ja, det är det.
Så här, eller hur, i bröstkorgen.
Det är det.
Så där har vi ju liksom vårt eget mönster. Och det kan vara intressant att kartlägga. Vilka typiska kroppsliga signaler tyder på att jag är negativt stressad. För det är också någonting jag vill säga sen. Vad som är positiv stress är något annat. Men negativ stress, den kan vi ju verkligen känna av i kroppen. Mm. Verkligen, för det är fysiskt. Och jag skulle liksom gärna hälsa från de fysioterapeuter jag har jobbat med och samarbetat med, hur viktig kroppen är här. Och därför kan en sån här avspänningsövning vara så pass liksom tillräcklig för att starta om lite. Så det är ju väldigt fysiskt, eller hur? Visst är det fysiskt?
Ja, absolut.
Bara man tänker tanken så skulle man kunna försätta sig i det fysiska tillståndet. Men du tänker tillräckligt mycket på dina stressorer.
Men alltså, eller hur? När vi pratar om det här så känner jag att det ligger och drar i bröstkorgen.
Ja, du ser. Och sen då, vilka typiska tankar har du? Ja, men då är det förmodligen negativa automatiska tankar kring att det kommer gå åt helvete. Massa katastroftankar som ökar. Mm. Man är ju benägen till att överdriva hoten då. Selektivt uppmärksamma all stress. Och liksom typiska känslor. Vad känner du då?
Det är något som för mig som kan påskynda stress är att jag känner mig dålig.
Ja.
Då det liksom kickar igång stress.
Ja, värdelös.
En kaskad.
Men att jag liksom känslor. Inte duger till. Ja, men som jag fallit med mig. Att jag liksom så här... Hon förtjänar bättre. Alltså sådana saker. Då får jag se.
Ja, och det är ju en tankegång som leder till känslan av att du förmodligen blir väldigt ledsen. Liksom, eller en olustkänsla helt enkelt. Och vilka typiska beteenden har du? Stressbeteenden. Hur märker man på dig att du är stressad?
Men jag tror att det är att jag blir lite frånvarande. Och att jag blir lite aggig.
Ja, exakt.
Det är väl nog det. För att jag har en tendens... Ja, men det är väldigt bra på det. För att jag har en tendens att bara... ta massa saker. Nu liksom, istället för att ta en sak, avsluta den. Och så, för att liksom, jag tar på mig väldigt mycket.
Ja, och det
där är
också
andra
klassiskt.
Känslor också.
Och det där brukar vi kalla just för att det nästan blir någon sorts, som någon sorts multitasking. Ju mer stressad man är, desto mer saker påbörjar man att ta på sig. Och det blir ju ett bråttombeteende i sig. Ja. Då blir du inte klar med någonting.
Nej.
Och då blir ju hackspett över hela situationen. Ja.
Jag lärde mig av Linnea Wikblad, hon, för att jag bad henne om svar, om, liksom, om hon kunde vara med på en sak. Hon bara, jag har inte öppnat mejlet.
Vem är det?
Radiopratare, Linnea Wikblad. Sa hon det, jag har inte öppnat mejlet än. Min terapeut har sagt Ohio, att man only handle it once. Så att, och då har jag, det har jag börjat leva efter.
Mm.
Och det är liksom, Emily säger också här, Ohio, eller så här, så om man gör något så gör man det direkt. Mm. Så kan man släppa det istället för att ha det där mejlet ligga och släpa.
Fast jag måste faktiskt komma in med en grej här. Det här är riktat till dig, Agnes. För att jag har ju blivit, det, så har jag gjort sedan jag var 20. Men det har blivit en stress hos mig. Att jag bara, jag måste fixa det här nu. Nu fixar jag det, sen fixar jag det, sen fixar jag det. Mm. Du vet att Sara, jag skulle, det har blivit som en jobbigare grej. Jag önskar att jag kunde bara, nej men Det kan ligga där, jag behöver inte fixa det på en gång.
Mm.
Och det är ju faktiskt det jag skulle rekommendera. Så nu blir det väldigt tokigt här. För då, jo, då man kan inte göra Ohio. Om vi säger att du kör Ohio nu, medan du sitter här och gör den här podden med oss.
Ah.
Det blir ju jättekonstigt. Man måste liksom öva sig på att skjuta upp till exempel att svara på mejl.
Mm.
Och ha till exempel schemalägga en timme då jag fokuserar totalt på att svara på mejl, men inte göra det när jag till exempel gör andra saker samtidigt. Och det kallas för multitasking, och det är då vi splittrar vår uppmärksamhet. Så den övningen vi gjorde är ju att liksom återta kontrollen över vår uppmärksamhet. Om man sitter och gör tänker så här, nu ska jag liksom bara beta av de här mejlen samtidigt som jag sitter och fikar här med Emily. Då är det en splittrad uppmärksamhet. Jag måste bestämma mig. Antingen fika med Emily eller så svarar jag på mejlen.
Mm. Exakt.
Och jag väljer
alltid fika med Emily.
Jag med.
Alltid. Jag skulle aldrig välja att svara på mejlen.
Så det, den förmågan att ta ett medvetet beslut där, det är ju det som är att vara proaktiv och medvetet närvarande i det man gör.
Mm.
Eller att man helt enkelt säger så här, jag ska bara svara på det här mejlet, sen är jag med dig till 100%.
Ja.
Men sen finns det ju också någonting som vi behöver ju öva oss på att prioritera.
Ja.
För vissa mejl eller vissa saker går inte, alltså de behöver lösas. Nu pratar jag inte om alltså vad en chef har för förväntningar, men vissa saker, om de ringer från, om jag måste ringa min dotters skola och det har hänt någonting, så det går ju inte att vänta, men då måste vi prioritera vad är akut och vad är icke-akut. Och där tror jag att det är väldigt sällan man ser att något är akut. Men
Och till exempel en sån här övning vi gjorde, den möjliggör ju att vi kan se skillnaden. Vad är bråttom och mindre bråttom?
Mm.
Vad är viktigt och mindre viktigt?
Mm.
Och då har vi ju kvar vettig energi till de situationerna som är mer akuta än att allting är ungefär lika viktigt.
Ja, för den här stress, alltså stress, vi dör ju inte och blir sjuka av att vara stressade ibland.
Nej,
det,
absolut
det har
inte.
Det har vi möjlighet att vara, men just när allting blir viktigt och måste avhandlas i stunden, det är då det blir, då görs det ingen skillnad på vad, när vi ska vara stressade, och det kan vara bra, och när det är dåligt.
Och jag brukar säga att vi brukar hälsa på tre system. Stresssystemet, alltså det här hotsystemet som du beskrev så väl. Drivsystemet, alltså doing system, där vi kanske sitter och scrollar på telefonen, jobbar, liksom dopaminstyrt. Och sen det tredje systemet, det gröna, lugn- och ro-systemet, sympaticus. Om jag till exempel då har hunnit till det där...
Parasympaticus.
Ja, vad sa jag?
Sympaticus.
Men det är det.
Nu tjafsar de igen.
Ja. Ta tillbaks det, klipp bort och säg parasympatiska systemet, alltså ett annat ord för lugn- och ro-systemet.
Mm.
I vilket fall som helst, hinner vi till det där planet och sätter oss och inte går ner från hotsystemet till lugn- och ro-systemet, utan börjar liksom direkt ta upp mobilen och börja jobba och bara fy fan, jag måste jobba här innan jag måste sätta på flygplansläge, då har vi ju liksom inte tagit ett medvetet beslut att varva ner.
Nej.
För att vi är så jäkla uppvärvade och har inte förmågan längre nästan att se det här. Och då brukar jag säga så här, man måste vara medveten om var man befinner sig någonstans just nu. Nu har jag varit för länge i hotsystemet.
Ja.
Nu måste jag nästan på ett onaturligt sätt försätta mig i ett annat system.
Mm.
Det är mitt individuella ansvar just nu att reglera ner det.
Mm.
Tänk om jag och du bemötte våra patienter i hotsystemet. Det är vårt professionella ansvar att gå ner i lugn- och ro-systemet så att vi sen kan gå in i drivsystemet och vara kompetenta och schyssta.
Det är vårt ansvar.
Mm.
Men jag kan säga, men jag har bemött patienter i hotsystemet många gånger, och det är jag nog inte ensam om.
Nej.
Och det skapar ju också en stor skuld.
Ja.
Alltså inte hot att jag sitter och bråkar, men att jag är inte där nere.
Nej.
Och så.
Mm. Och det är det jag tycker är så bra att höra för oss som inte arbetar liksom inom vården eller psykiatrin eller hur man uttalar allting. Är att jag har aldrig tänkt på ett hotsystem. Jag har aldrig tänkt att jag måste liksom, att jag går runt och har någon stresshotkänsla i mig. Det är ju jättebra för mig att få veta så här, okej, bli medveten så här, nu är jag i hotsystemskänslan.
Mm.
Nu ska jag ta in rummet.
Mm.
Jag har satt mig i ett plan nu, liksom. Eller i en skolbänk.
Ja.
Eller en buss.
Ja.
Det är ju jätteskönt att bli medveten.
Ja, och även när du pratar med en annan person, när du tänker så, åh gud, hon är så stressad, stackaren, hon är i hotsystemet. Mm. Och istället för att gå på det så här med liksom prestationsfrågor, så kan man bara få låta den personen landa lite först. Och jag själv kan liksom bjussa på mitt lugn- och rosystem, så att vi landar lite först tillsammans. Och sen kan vi samarbeta kring sakfrågan. Mm. Så jag brukar liksom dela in det här i rött, blått och grönt. Men det är tack vare liksom lugn- och ro-systemet som vi kan hämta kraft och reset för att sen koncentrera oss och göra bra saker. Men vi måste först vara medvetna om var vi befinner oss någonstans och om vi liksom durationsmässigt, alltså att vi har varit för länge i hotsystemet. Mm. Det måste vi ju upptäcka. Så när vi till exempel har ständiga krav på oss, vi säger att du har en anhörig som är sjuk, du måste bevaka det här, då måste du i det ändå hitta möjligheter till återhämtning. Du vet att det kommer vara så här kaosartat i minst ett halvår. Många NPF-föräldrar beskriver det här läget som kroniskt. Det, så här är det. De måste acceptera att de här stressorerna kommer hänga med här i livet. Hur förhåller jag mig till det? Och hur hittar jag ändå återhämtningspunkter och nedreglering i de här situationerna?
Mm. Smart sagt.
Och, vi kan sätta en paus där. Eftersom att det var så smart sagt att jag inte riktigt förstod. Det var så mycket coola ord. Vi har ett återkommande inslag som vi ska ta en paus från stressen. Och så ska vi ta upp någonting som har stressat mig de senaste 7 dagarna.
Ja.
Är du med?
Ja.
Det är alltså Dead or Alive.
Mm.
Min favorit.
Mm.
Där jag lär mig hur stor sannolikheten är att jag kommer dö.
Ja.
Ja. Jag lämnade ett blodprov av olika anledningar häromdagen. Mm. Då de kollade hepatit, syfilis och HIV.
Ja.
Och jag har inte tänkt på HIV på väldigt länge. För att det är liksom, för mig är det som en förkylning nu. Ta den här så klarar det. Men det var länge sedan jag tog ett sånt här test.
Mm.
Och så om det var HIV så kan det mycket väl vara så långt fortskridet att jag har AIDS.
Mm.
Så för jag hörde att det lät som att jag sa det positivt.
Ja,
att jag
äntligen har... Det så, kan ha varit så.
Om ponera nu att jag har liksom gått så långt som Dallas Spire Club sjuk.
Mm. Alltså du har AIDS.
Jag har fullblåst AIDS nu. Mm. I hela gubben.
Mm.
Hur kommer jag överleva det då? Med de mediciner?
Fan, vilken bra fråga.
Ja, den var bra. Ja, jag vet inte.
Klipp inte bort det, han vet inte.
Nej, jag vet sällan.
Gud, hörru.
Ja.
Jag ska ge dig en present sen, tror jag.
Tack.
Ja, du behöver...
Men vad roligt det kommer bli nästa vecka. Då får vi veta om du har eller inte. Alltså,
AIDS, okay. Alltså, det brukar visa sig just för att ditt immunförsvar blir så otroligt... Det försvinner och slutar fungera. Så att du får en massa konstiga infektioner.
Mm. Har du sett din finger?
Jo, jag vet. Jag har sett lite väl mycket på sistone faktiskt. Men jag ska titta på det. Det ser ju fint ut nu, Nisse.
Ja, jag måste nog ta en azolspritskur till.
Alltså, vad sannolikheten är om du nu skulle ha alltså full-blown AIDS?
Ja, Philadelphia. Slutscenen.
Ja.
Alltså, finns det bromsmediciner som kan hålla mig vid liv då jag har full-blown AIDS? Det är...
Alltså, nu sitter jag, du vet, det är så sällan, måste jag säga. Det är ingen som hamnar i AIDS.
Va?
I Sverige.
Vadå?
Vi har så effektiva bromsmediciner.
Jo, men om man inte har...
Fast det är en flytande skala, skulle jag säga. Så nu...
Men okej, men om man bara börjar till AIDS då?
Det är alltså, ju HIV.
Början till AIDS är ju HIV. HIV ja, är ju virusinfektionen och AIDS i tillståndet som obehandlad HIV leder till.
Ja, men du pratade om slutet av AIDS.
Men jag menade bara att jag var slutscenen i Philadelphia.
Ja,
kan man, om jag är så pass sjuk i AIDS, med bromsmediciner, hålla mig vid liv?
Vi ska se. Det är så sällan som vi har att göra med...
Jo, men jag är lite unik.
Mm. Ja, jag vet.
Det måste finnas lite data på det här i typ delar av Afrika, typ Sydafrika.
Mm, jag ringer till delar av... Nej, men så här, jag är inte säkert. Vi ska se. Jag ska
Cape Town, please. Så Jesper, nu har du suttit och grävt i HIV-arkiv.
Ja, nej men...
Och Det verkar, alltså hur går det för dig? Hur går det för mig?
Så här, det är ju så. Jag menar, HIV är ju ett virus som leder till AIDS. Inte i Sverige eller i den typen av länder som har tillgång till de effektiva bromsmedicinerna. Mm. Och de finns även i Afrika och i mindre ekonomiskt välbeställda länder. Men i Sverige så har vi ju... så vi har inte riktigt folk som faktiskt får AIDS, om man säger så. Det är väldigt ovanligt.
Så det är så här att jag kommer märka av att jag har HIV innan jag får AIDS för att jag mår dåligt. Så att jag kommer hinna få bromsmedicin.
Det skulle jag nog säga, faktiskt. Och jag menar, bromsmedicinerna kan nog häva... Nu säger jag det här med väldigt mycket, eftersom jag inte är infektionsspecialist någonstans. Och har inte, jag jobbar inte så mycket med det här på mina dagar. Det är väl det handlar om. Du kan nog, alltså ju tidigare du sätter in bromsmediciner är ju alltid bäst.
Ja.
Och jag tror att har du utvecklat AIDS och det har gått väldigt långt så kan det vara svårt och då är nog dödligheten 100%.
Ja, då var det kört för mig.
Mm.
Yes.
Precis.
Nej, men vad bra, då vet jag. Tack.
Varsågod.
Hoppas att det inte var för svårt. Fan, jag är ändå nöjd att det var en svår fråga. Det är första gången det var svårt.
Ja, tack.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Då går vi tillbaka till stress som Jesper nu kommer få bota efter den här sessionen med en liten mindfulnessövning kanske.
Nej, men jag botar inte så mycket. Men däremot så har jag väldigt mycket att göra med på jobbet. För att det är en väldigt vanlig sökorsak till vårdcentralen. I Sverige så uppger 17% av befolkningen att de lider av förhöjd stress. Och inom primärvården så är förekomsten av dels den här anpassningsstörningsdiagnosen som vi sätter och utmattningssyndrom, 9% av våra patienter har någon av de här diagnoserna.
9%?
9%. Och det är jättevanligt.
Mm.
Och det ökar sen 2010 har den stressrelaterade psykiska ohälsan dominerat sjukfrånvaron från arbetsplatser och andelen av liksom pågående sjukfall har mer än fördubblats. Så att det här är 2010, 13 år sedan. Sjukskrivningar är vanligast bland folk 30-44 år och kvinnor är de som sjukskrivs betydligt mest. Ja.
Men det är också för att kvinnor är hårdare drabbat av...
Alltså det finns ganska, det här är någonting man har diskuterat och stött och blött, men det man tror det är att kvinnor historiskt har utöver själva ett yrke. Jag menar, om vi går tillbaka till 50-talet, mannen gick iväg till sitt kontor med sin hatt. När han kom hem så jobbade han, då kunde han slappna av.
Ja.
För att kvinnan var den som skötte allting hemma och det där sitter kvar någonstans hos familjer som inte passar sig. För det här är någonting man måste vara medveten om. Sen så finns det även rön om att läkare har en förmåga att mer sjukskriva kvinnor för att man och härleda till stressdiagnoser än män.
Mm.
Så det finns säkert många komponenter.
Mm. Jag har varit sjukskriven ett år en gång för stress.
Ja.
Och de enda jag känner i samma situation, det är faktiskt kvinnor.
Ja.
Okej.
Okay. Mm.
Sen, om vi går in på ämnet sjukskrivning och stress, så är det också någonting som man diskuterar väldigt mycket nu, att det kanske inte ska sjukskrivas så mycket så fort någon är stressad. För att
nej, men sorry, men får jag komma in med en grej där?
Ja. Ja.
Jag kan dock känna så här, att om jag går till mig själv och var skitstressad i mitt liv i typ 8 år, mm, och förklarade, eller satt och pratade om det, jag tänkte inte att jag ville sjukskriva mig, men apropå att vara sjukskriven vad det gäller stress eller inte,
mm,
när jag sen blev det, för att jag vet inte, jag gick väl in i någon slags stressväg liksom, då förstår jag ju efterhand att jag borde på riktigt med någon form av hjälp blivit sjukskriven kanske 8 år tidigare.
Mm.
Det är jag helt jävla övertygad om. Men jag fattar ju, man ska inte såklart sjukskriva i onödan. Men när jag ser tillbaks på den tiden, då blir jag typ nästan förbannad att ingen såg hur dåligt jag mådde, fast jag gick kontinuerligt liksom och pratade med olika personer liksom på en institution.
Men fick du hjälp med stressen? För att, alltså...
Ja, det var då jag gick i min PTSD liksom KBT-grej.
Mm.
Men jag förklarade också, shit, jag mår så dåligt, jag orkar inte ens stå upp på dagarna på mitt jobb, jag måste alltid stå och luta mig för att jag kan inte andas. Alltså, att jag ens orkade jobba så mycket och inte stå upp rakt i så många år, tycker jag är fan amazing gjort av mig.
Ja, gud.
För att så ska man inte heller... Det är inte heller rimligt liksom.
Nej.
Så att, men jag fattar, ja, absolut, inte sjukskriva onödan, men när jag sitter bak på det, tror jag, eller jag...
Men du kanske hade behövt... Du kanske hade behövt det.
Ja.
Och det är inte det jag menar, att man aldrig ska sjukskriva för så, men däremot så är ganska vanligt att patienter kommer, de beskriver problem på arbetsplatsen, alltså med... otroligt och tyvärr väldigt vanligt med bristande ledarskap. Och mer ett chefskap, någon som härskar och bestämmer, och vilket gör att man har väldigt lite kontroll över sin arbetssituation och man har väldigt lite att säga till om och lägga upp sin arbetsdag. Det är ju en hög riskfaktor för att man ska få stress, alltså för stressrelaterad ohälsa. Det som dock, när någon kommer och säger, jag har en arbetssituation som är så här, jag mår jättedåligt, jag känner att jag blir trögtänkt i situationen, jag får hjärtklappning när det ska vara möten. Och då frågar jag alltid, hur är det i privatlivet? Har du en trygg och bra relation? Ja, men liksom, är allting bra där? Har du ett barn som mår dåligt eller någonting, apropå NPF-föräldrar och så? Nej, men allt hemma är bra. Bra. Då måste du prata med din arbetsplats. För det är ju faktiskt så att om jag sjukskriver i den situationen från arbetsplatsen, så fortsätter ju arbetsplatsen, förändras ju inte. Så att, vad jag vill säga, det här är bara en sak, att allting är ju olika beroende på vem som kommer och var problemen finns och vad det kanske finns för grundproblematik då. För där så tror jag att vi läkare är för snabba att sjukskriva 100% från arbetsplatsen, den är dålig för dig, vilket gör att den här arbetsplatsen, den får fortsätta. Den får fortsätta vara dålig. Och en annan spaning, och det här vet jag inte, Agnes, det här måste du, tror jag att du kanske känner igen, att det finns ofta också en rädsla att ta upp det här med arbetsplatsen. I många säger, men du, har du pratat med din chef? Nej, men det vill jag inte, det vågar jag inte. Eller så. Det är rätt vanligt.
Ofta, i alla fall inom handel, känns det tyvärr menlöst. Alltså, nu ska vi inte gå in i den diskussionen, men där ligger man ju inte starkt till vad det gäller att ha någonting att säga
rättigheter
till om.
Liksom. Nej.
Nej.
Och framförallt inte i dessa dagar, har jag
exakt
förstått.
Alltså, men, kan man inte hantera sitt jobb? Nej, men då fixar de någon annan. Liksom.
Problemet är, tycker jag, att det finns ingen löst... Alltså, vårt sjukförsäkringssystem och liksom verktyget sjukskrivning, för att för oss är ju inte det... Det är ett verktyg, det är en behandlingsinsats. Som om någon bryter båda benen och jobbar som brandman, självklart ska du vara sjukskriven tills din fraktur är läkt. Men när någon jobbar på en arbetsplats som är stressig, som inte tar hand om de anställda, som vidmakthåller en dålig arbetsplatskultur. Mm. Och det finns olika liksom, lager av det här, vad som kan vara en dålig arbetsplats. Så kan ju inte... Alltså, min sjukskrivning gör ingenting bra, utan den kan också leda till att den jag sjukskriver utvecklar en kraftigt sänkt självkänsla. Jag är sjuk och att arbetsplatsen, att bara att arbeta växer sig som ett stort berg att tänka sig någon gång, vilket kan vara svårt att komma tillbaka till. Att komma tillbaka efter den sjukskrivningsperioden.
Ja, för där när man är sjukskriven behöver man ju någon form av hjälp.
Ja.
Liksom. Och det minns ju jag sen jag var sjukskriven, att jag bara, okej, jag ska bara vänta ut där, eller? För det var inte direkt att någon slussade mig vidare. Nej. Till att prata med någon psykolog eller liksom få gå hos en arbetsterapeut. Det var liksom ingenting sånt.
Och det gör mig jätteledsen att höra.
Ja.
För det är en av de sämsta sakerna man kan göra som läkare, tycker jag. Det är att sjukskriva någon utan att ha någon plan kring det.
Mm.
Så får vi inte göra. Sen så, även om det är bara arbetsplatsrelaterad stress för patienten, så kan man ibland, för då kanske jag säger så här, att först dels normalisera att du inte är sjuk för att du inte mår bra på den här arbetsplatsen. Det betyder inte att du är sjuk, utan det är en sjuk arbetsplats. Det är jätteviktigt.
Mm.
Och sen ofta så remitterar jag till en Agnes, en psykolog, och råder någon att gå till en fysioterapeut. För det, ja, men det här, jobba med kroppen och andning och sådana saker. Ja. För det är så viktigt att lära hjärnan bakifrån, så att säga. Eller genom, alltså från andra hållet, att kunna stressa ner och hantera det här. Men då tycker jag att man mer kan, då är jag mer benägen att sjukskriva på deltid. Mm. Under en begränsad period, för att man ska kunna göra de här sakerna. För annars, om någon kommer och är jättestressad och har sitt hotsystem aktiverat och jag säger, du ska också gå till psykolog, du ska också gå till fysioterapeut, det är ju inte så schysst.
Nej, det är också jobbigt.
Det är jättejobbigt.
Mm. Jag tänker bara när min morsa bröt höften.
Mm.
Så var det så att de körde hem henne, hon fick ju typ in en mulltoa i sovrummet och en rullator.
Ja.
Sen var det inget mer.
Nej, det är så jävla dåligt.
Men det är som samma sak, att så här, ja, nu du är utbränd, klarar du själv.
Mm.
Vi är du är nyopererad. Ja. Hejdå.
Ja, det är så,
det är så
ja. Konstigt. Och så här, att det känns så mycket vanligare när det kommer till stress och utmattningssyndrom, att man liksom, man blir sjukskriven, man får inte så mycket hjälp tillbaks.
Det som är lite lurigt, det är också att som patient, när du kommer och har det här hotsystemet fullt aktiverat, du kommer till en läkare, alltså att faktiskt fortsätta jobba men behöva dela med de sakerna via facket ibland och så, det är ju så kontraintuitivt. Yeah. Mot, för det man behöver, känner man behöver vila, man behöver återhämtning, man behöver vara borta från jobbet, alltså, så att det kan vara en väldigt pedagogisk utmaning att få med en patient. Och det kräver väldigt mycket förklaring. Lite de förklaringarna vi pratar om idag. Mm. Att faktiskt förklara att en sjukskrivning, bara helt inaktiv sjukskrivning, riskerar att förvärra din hälsa.
Mm.
Men det där, vi behöver rycka upp oss. För att ofta så är vi stressade på jobbet när vi träffar våra patienter. Det tar rätt mycket energi att förklara alla de här sakerna och få med någon på tåget. Där väljer vi läkare oftast, okej, jag skriver den här sjukskrivningen så tar jag nästa patient. Alltså lite så. Och det är någonting vi måste rycka upp oss med. Jättemycket.
Mm.
Och så.
Tidigare pratade du om positiv stress.
Ja.
Det är jag så nyfiken på.
Okej. Det vi pratar om nu är definitivt negativt.
Ja, det är det jag menar. Jag tänkte det är som nyheterna nu, att man har hört om krig. Nu vill jag se en ekorre åka vattenskidor.
Ja.
Och jag tänker bara, för att säga någonting om det du säger, Jesper, att i den akuta fasen, när där behöver man ju förmodligen ofta luft. Vila.
Ja.
Men då är inte det en långsiktig lösning, utan det är liksom... En del av återhämtningsfasen börjar med vila och sen fortsätter med beteendeförändring och olika insatser.
Mm.
Så det är ju, jag har ju tidigare jobbat med stressrehabilitering, så det är ju en helt liksom arsenal av verktyg och kunskap som man jobbar med. Så det har varit väldigt intressant att få jobba med det.
Men då pratar vi också om när stressen har blivit en sjukdom.
Då, eller hur? När den diagnostiserats med utmattning.
Ja.
Och vägen dit ner, det är den du pratar om. Det är, alltså, det är på väg, precis. När man är på väg ner dit, in i den, man liksom gränsar till den akuta fasen.
Ja, och det är där vi också kan göra skillnad.
Ja.
För att vänta och se att någon hamnar då i ett utmattningstillstånd, det vill vi ju inte. Utan tanken är ju att i en tidigare fas kunna ge dem råden att göra de förändringarna och någonstans kartlägga. För att är vi i stressen så är vi inte heller bra på att reflektera. Mm. Apropå det här med att empatin försvinner, vi blir snäsiga, tar illa upp lätt och liksom så. Där är vi inte heller bra på att, hur ser mitt liv ut nu? Tyvärr, när vi som mest behöver det.
Ja, men det finns ju då en del verktyg man kan använda sig av och modeller för att reglera det där. Men tillbaka till positiv stress då. Om vi tänker så här, att om kraven på dig är höga, stimulerande, du har ett jättebra förhållande med Emily, känner att du har ett gott stöd hemifrån, schyssta kollegor, schyssta chefer, du upplever att du kan påverka din situation, de här kraven, du har den kompetensen att hantera dem, du kan till och med lära dig och utveckla dig mer. Då är det, kallas det för positiv stress. Mm. Alltså det är en liksom skön kombination. Man känner att man lever, man utvecklas. Det är intensivt, men det känns
härligt.
Bra. Ja, eller hur? Mm. Och det måste vi också uppmärksamma, att stress i sig är inte farligt. Det kan också vara den här kombinationen av att det är mycket, men you're doing good. Men om vi säger så att det här kan ju förändras om du faktiskt liksom köttar på utan någon som helst eftertanke. Och så köttar du på så här, det går lång tid, utan återhämtning, så kommer det här roliga att ta slut.
Ja.
Och så, förstår ni, bing, 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 bing. Och så går det ner, så går kurvan ner. Du tycker inte det är lika roligt längre och så vidare. Negativ stress, den definitionen liksom, som jag tog upp, det kommer från en sån här modell som heter kravkontroll- och stödmodellen. Det är att du upplever de här höga kraven, det är svårt, du upplever att du inte har kontroll över din situation, du kan inte påverka, du kanske inte ens har tillräcklig kompetens, men du får definitivt ingen kompetensutveckling av din arbetsgivare. Du har en chefs och kollegor som du inte känner något stöd av, tvärtom, du kanske är ensam. Alla de här kombinationerna leder definitivt till en upplevelse av negativ stress. Så de här tre faktorerna, krav, påverkan, kontroll och stöd, det skulle man kunna fråga sig själv, eller till och med ett utvecklingssamtal, hur ser det ut för mig just nu? Vad behöver jag just nu? Och då reglerar man ju liksom lite de här kraven i frekvens. Man reglerar intensiteten. Man tittar på vilka stödfunktioner man behöver.
Okej.
Jag märker ju, apropå kontroll, ett tecken också när jag är stressad eller haft en dålig dag, det är att jag blir en väldigt jobbig pappa. Alltså jag blir väldigt nej. Alltså lite jobbig och petig. Mm. Är det ett sätt för mig att återta kontroll över något? Eller, som kanske har, alltså jag är stressad kanske efter en jobbdag. Mm. Men att det går ut över mitt barn i att jag bara blir så jobbig.
Nej, men det är väl tålamodet som tar slut. Du är så schysst och cool på jobbet. Men sen när vi kommer hem så har vi inte mycket av det där tålamodet kvar. Det finns ingen energi kvar. Och då krävs det mindre stressorer för att vår stresskurva ska gå upp.
Just det.
Så då är vi mer sårbara eftersom vi inte har resettat.
Ja.
Så då har allt det här slukats på arbetstid. Och då är man inte den där gulliga mamman när man kommer hem.
Nej. Och det leder ju till en massa skuld.
Mm.
Ja, eller för mig i alla fall.
Ja.
Väldigt mycket så.
Sen, det finns en akronym som heter PID-faktorerna inom mindfulness-läran, där den här övningen kommer ifrån. P står för press, ökad press, alltså komplexa krav på oss, flera roller som vi måste förhålla oss till, abstrakta krav, det är liksom väldigt få saker som är manuella idag, eller hur?
Mm.
Man håller fler saker i huvudet. A står för always on, alltid på, att alltid vara tillgänglig, vara i doing system, svårt att reglera. Även det kräver ju en färdighet att reglera. Hänger ni med?
Ja.
När ska jag liksom stänga av? När ska jag gå och lägga mig? Liksom, när ska jag sluta hålla på och vara i drivsystemet? Och i informationsöverflöd, information overload, hur, när jag är klar med kunskapshämtningen. Mm. Jag kan hela tiden prackas på med stimulans och information, eller hur? Jag kan alltid ha en podd i öronen, jag kan alltid lära mig saker. En färdighetsträning krävs där också för att reglera ner. Och den sista, det står för, kommer ni ihåg övningen?
Ja, jo.
Distractions.
Ja, distraktioner. Snyggt, Nisse.
Jag får nämna sig disorder.
Disorder. Nej, men distraktionerna är ju vår tids största utmaning, som har att göra med att vår hjärna blir faktiskt överbelastad. Och där vi behöver skärpa tillbaka fokus på vad vi vill fokusera på. Och det är en stor del av vår utmaning idag, att helt enkelt färdighetsträna kring den biten. Någonting som barn och hundar och katter är så himla bra på behöver vi vuxna nu träna på.
För det är, alltså, vi har ju fått in positiv stress i och med en hundvalp.
Ja, och alltså, cytosin på slag.
Ja, det är så att man vaknar upp och säger, ja, det är någon som vill ut och bajsa klockan sju. Ja. Alltså, jag ser det som något kul.
Men när Emily har varit ute och bajsat, är det Emily som säger så?
Hon säger det till mig.
Nej, men bara som när du sitter och klappar på vad heter hon?
LA, Los Angeles.
Oh wow. Ja, men titta bara, du blir ju avslappnad.
Ja.
Precis som, du skulle inte kunna sitta där och skrika och bråka nu. För du tar ju hänsyn till den där lilla pluttilutt.
Jag var skitsur igår för att jag inte hittade mina nycklar. Och då, alltså så sur att jag bara ville studsa. Liksom. Mm. Men då höll jag ju i den här lilla gullisen, så jag fick bara kväva min ilska.
Ja, och så är det med hästar också. De reagerar ju jättekänsligt på våra känslor. Man kan inte gå in i ett ställ och vara stressad och arg. Liksom.
Nej.
Det kan bli farligt. Och samma sak med katter. Så att det där är också någonting som handlar om att vi någonstans då reglerar för någon annans skull.
Mm.
Jag ska köpa en häst som jag ska ha hemma, som ska heta Las Vegas, som ska sitta i mitt knä.
Vilken av sådana minihäst.
Ja, det kan bli en minihäst faktiskt.
Det vore intressant. Min svågers mamma håller på med hästterapi. Så det vore så någon gång om hon är så kom att ta in henne som gäst och höra. Så här, hon använder sig av mycket mer ätstörningar då, med hjälp av hästar.
Djur
Skånska skogen
är ju helande. Om man inte är allergisk, men även då så är de ju väldigt helande, för att det blir en annan, de tjatar inte om grejer så ofta.
Men jag tycker det är bra, Jesper, att du och jag förtydligar att vi pratar om den stressen där man fortfarande kan påverka. Jag sa ju förut, något sorts ansvar att man tar, och liksom man behöver vara medveten om var man befinner sig någonstans just nu, och att man inte behöver göra det.
Nej.
Att man kan beteendeförändra och reglera. Och jag sa också individuellt ansvar, men det är ju väldigt svårt när det faktiskt är så att vissa saker kan du inte påverka.
Nej, för det var det jag hade faktiskt, jag har skrivit en fråga.
Ja.
Eller jag har skrivit lite frågor till dig. Det här med en stressig arbetstillvaro är ju en sak, för där kan vi ju påverka, och kan vi inte påverka, då ska vi försöka byta arbetsgivare. Alltså så. För annars så utsätter vi oss för någonting. Men vi kan i alla fall påverka en stressig arbetstillvaro. Men hur påverkar händelser i världen och i vår omgivning? Hur påverkar hemska saker som krig, klimat, gängskjutningar, allting vi omgärdas om? Det är inte en rolig värld, och det stressar oss. Men hur kan vi hantera den typen av stressorer?
Det är en fråga till mig.
Det är en fråga till dig.
Men det skulle kunna kallas för krisstress. Mm. Alltså att man förhåller sig till förändringar som pockar på. Men att man finner också en normalitet i att de här stressorerna finns där i bakgrunden. Det behöver man ju också göra. Men det som man ser absolut är verksamt, det är om man själv känner att man kan påverka någonting. Det vill säga engagera sig i någonting, hjälpa på något sätt, till exempel kriget i Ukraina. Vad kan du göra rent praktiskt? Vad finns det du kan göra? Det här att hjälpa till på något sätt och fungera, få liksom vad säger man, bidra med någonting. Mm. Det brukar lätta lite på den stressen. Vissa saker måste vi acceptera att vi inte kan påverka. Mm. Men det finns faktiskt saker som vi kan kommitta till att påverka. Och det kan då kännas bättre i någon sorts samhörighetskänsla. Att man engagerar sig kanske i någon organisation eller hjälper medmänniskor som behöver vår hjälp.
Mm.
Och det kan ju alltså minska den känslan av stress du kanske sitter på. För att många gånger känner vi oss hjälplösa eller maktlösa i såna här, när det händer såna här stora saker. Mm. Men då frågar du själv vad du faktiskt kan bidra med. Och det kan vara att börja fråga hur någon medmänniska mår. Och så.
Mm.
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 Så att där, även om vi inte kan förändra situationen så, så kan vi ändå hantera, göra vårt bästa. Och göra det vi kan. Och på så sätt minska den stressinverkan då?
Nej, men jag tror att hjälpsamhet i sig, ja. Det så pratade man ju också om under pandemin, att du hjälper inte bara en annan människa, du reglerar din egen upplevelse av ångest för de här frågorna genom att faktiskt göra någonting. Så det är därför jag menar att beteendeaktivering, att faktiskt göra någonting, är oftast det som är hjälpsamt, än att sitta och grubbla och tycka att saker och ting är så hemska och jobbiga. Vad kan du då göra?
Mm.
Och det kan vara någonting litet. Alltså det behöver inte vara någonting. Du utgår ju från vilka resurser du har.
Ja, det gör vi. Du, det här med återhämtning då?
Mm.
Är det alltid att vila eller sova som ledande fråga?
Nej, men också när vi pratar om ordet stress så brukar jag be folk att definiera vad de menar med stress.
Mm.
För det är bara ett stort liksom, paraplybegrepp som verkar inbegripa precis allt möjligt.
Mm.
Till att få lite tenta stress, till att faktiskt vara långvarigt stressad och ha ganska allvarliga problem. Så jag tycker vi ska använda ordet lite mer nyanserat.
Mm.
Men då tänker jag, om man nu pratar om stress, så prata mer om återhämtning.
Mm.
Vilka återhämtningsbeteenden har du?
Mm.
Att vi kartlägger det. Inte bara kartlägger stressen hela tiden, utan kartlägg vad du kan göra för att påverka. Och återhämtning, ett återhämtningsbeteende kan ju också vara att faktiskt sitta med arbetsgivaren och se vad är det för mycket av och vad är det för lite av just nu.
Mm.
Och i vissa, när jag jobbade inom den här branschen, så satt vi ju faktiskt med arbetsgivarna på möten. Ja. Och det är ju arbetsgivarnas ansvar också, arbetsmiljön. Så det är inte så att man bara kan strunta i det. Utan då ingår ju det här med hållbart arbetsliv. Någonting jag föreläser om och pratar om mycket, det är ju att förebygga den här stressrelaterade ohälsan med hjälp av kunskap kring de här frågorna och hållbart arbetsliv. Alltså i förebyggande syfte.
Alltså för en stressad person som ska behöva ta ett snack med en arbetsgivare, då känns det som att man behöver en utsänd.
Ja, exakt.
Alltså som kan, liksom, man behöver någon egentligen som talar för, alltså en fackman. Alltså,
en R2D2.
Nej, men någon som går in, alltså en Agnes som bara, okej, okay, har vi fem anmälningar, det är fem personer som mår dåligt här, eller en.
Mm.
Det betyder uppenbarligen att ni gör något fel.
Mm.
För att personer som känner att de gör för mycket som säger det, så kommer jag så här, ja, Åsa klarar ju fan ingenting.
Och det kräver ju att företaget tar in någon som Agnes som kan kartlägga det. En patient, jag som läkare, eller om någon, en patient kommer till dig, Agnes, då kan ju inte vi i våra roller börja rådda. Ja, men det jag tror också, det är väldigt, väldigt, alltså det är inte bara kostsamt för den anställdes hälsa att ha de här problemen, utan det är också väldigt extremt dyrt för en arbetsgivare om någon blir långtidssjukskriven för på grund av de här orsakerna.
Mm.
Så att, och det där förstår inte jag riktigt. Det verkar inte vara gå in i kalkylbladen på många företag. Eller,
men det tycker jag att vi går att, jo, ja. Men alltså jag måste säga ändå att jag är positiv. För jag märker verkligen under de här åren att vi går åt ett önskvärt håll. Att fler branscher bland annat kontaktar mig och vill gå in och jobba med de här frågorna. Och vill ha en gemensam grund att stå på. Så att, liksom, det är ju framförallt då till exempel ledarskapet som behöver tränas i de här frågorna. För att på så vis förebygga den här typen av ohälsa.
Vad glad jag blir.
Så jag upplever en liksom ett perspektiv. ett perspektivskifte som är positivt.
Du kanske ligger lite mer i fram, alltså du är lite längre fram än jag rent där vi jobbar, för jag träffar ju ofta de som kanske inte har en företagshälsovård eller arbetsgivare som inte är så sugna. Det är någon som kommer till mig då, kanske, så det blir selekterad urval. Så det gör mig väldigt glad att höra, för ibland så kan jag känna mig lite uppgiven, va?
Ja, vem fan gör inte det?
Nej.
Jag måste säga, vi har diskuterat längre än vanligt. Är det någonting vi vill se ihop stresssäcken med för den här gången?
Ja, men får jag bara säga att om du är uppvarvad, så tänk så här: okej, nu är jag uppvarvad, och när jag är liksom, sen så ska den här kurvan gå ner i återhämtningsfasen då. Alltså uppvarvning, nedvarvning, tänk så, uppvarvning, nedvarvning. Och att du då är liksom i den här resilienta zonen. Det är inte farligt. Och i resiliens betyder ju motståndskraft. Och så på så vis ska vi ju hälsa på i alla de här systemen. I hotsystemet, drivsystemet och lugn- och rosystemet. Det är vårt vardagsliv. Det är inget
så
konstigt.
Man säger så här, om du fyller på med 1 liter i en hink, uppvärmning.
Ja.
Så måste du ju tömma 1 liter med nedvärmning.
Ja.
Annars, om du bara tömmer 6 liter så kommer du att ha 1,6, alltså det kommer du bara byggas på. Så du måste alltid tömma lika mycket du fyller på.
Men typ som ett glas med vatten. Om jag drack upp allt det där vattnet imorse och får inte dricka det mer idag, så kommer jag bli uttorkad. Jag måste fylla på det här glaset med vatten. Med energi alltså.
Ja, men,
och det som förbrukar mig, det skulle jag ju behöva liksom återställa.
Men om du bara dricker halva glaset vatten, då nästa gång du häller på, så måste du hälla på lika mycket som du häller på första gången. Då kommer det rinna över.
Aha, nej, jag tänker nu fattar jag hur du tänker.
Mycket stress.
Ja, alltså, jo,
man måste andas ut lika mycket som man andas in. Annars så att det blir balans.
Ja.
Och framförallt så måste du hälla ut lite ur den där hinken ibland.
Ja, exakt, det är det jag menar.
Ja, men exakt.
En in, en ut. Ja.
Stresshinken.
Så att stress och stress, nu använder jag vidlyftigt begrepp, men positiv stress finns det. Men den kan också bli negativ om vi inte får återhämtning.
Ja.
Ja, även hur roligt det än är. Negativ stress behöver då självklart också återhämtning. Vi behöver ha variationen. För har vi inte variationen, utan vi bara ligger kvar efter den här flygplatshetsen, så riskerar vi att få lite mer långvariga tillstånd som kan vara svårare att ta sig ur och kräva längre rehabilitering.
Exakt.
Och det kan vara viktigt att uppmärksamma tidigt de här symptomen, att vi blir mer lättirritabla. Vi behöver inte gå till en psykolog eller till en läkare så fort vi fräser ifrån. Men vi kan faktiskt vända frågan till oss själva. Ah, nu är det någonting jag behöver liksom se över. Vad kan det vara som stressar mig? Kan jag hantera det på ett annat sätt? Och så. För då slipper vi...
Tömma.
Nej, men tömma och kanske titta, vad får jag för återhämtning? Ja. Och även om man börjar få sömnstörningar, så kan det också vara ett tidigt tecken som vi kan stävja på vårt eget håll.
Och möt förbrukare med påfyllare, alltså med återhämtning. Någonting som ger dig energi eller någonting som får dig att slappna av. Det är två olika saker, passiv eller aktiv vila.
Jag kan ju faktiskt säga, kommer ni ihåg när jag tog med mig svamp hit? Eller när jag hade kommit från landet?
Ja, det lät bra.
Ja, det är sant. Ja. Nej, men då hade jag ju åkt själv till landet och varit ute i skogen i 2 dagar. Jag mådde som en kung. Jag är alltid lite småstressad och har mycket för mig. Men det var helt sjukt hur bra jag mådde. Och jag behöver åka till landet igen.
Ja. Då ska du göra det.
Ja.
För att fylla på.
Men innan du gör det. Vi kan inte avsluta ett avsnitt av Är jag sjuk? Utan lyssnarnas röster. Är jag
sjuk? Okej, ska jag börja?
Gjort.
Då är en kort fråga här.
Ja.
Vad händer med pruttarna man inte släpper ut? Vart tar de vägen liksom, i kroppen?
De blir äckligare rapar.
Nej.
De kan nog ta sig den vägen ut också. Men nej, alltså pruttarna vi inte släpper ut. Dels kan ju luft och gaser liksom diffundera ut. Alltså ta sig igenom vävnader också. Men jag tror att de pruttarna kommer ut när vi har somnat. Faktiskt.
Okej, det förklarar varför...
Inte på mig dock.
Nej, helt.
Ja, men det är
som ett kass. Frans Jäger där.
Jag är alltid.
Nej, men om ni undrar, så säger jag till alla som undrar om pruttar. Köp ett korvhorn och gör korvfärs. Och så stoppar du korv. Då kommer du lära dig allting om hur pruttar funkar.
Ja, ja.
För då ser du, när du stoppar korv, då ser du liksom luftfacken med i korvskinnet. Och sen när du håller på att stoppa den, så ser du hur en korv kan, eller en luftbubbla kan åka upp igen.
Mm. Mm. Ja, nej, men stoppa korv för att bli pruttexperter.
Ja, ja, men alltså, jag fattar exakt varför vissa pruttar luktar värre än andra nu.
Ja, 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 men de ligger ju kvar så att
säga. Ja, exakt. Ja, ja. Du ser det. Ja. Läkarlinjen hit och dit.
Ja,
nu ska vi se.
Överskattat.
Jag har också en kort fråga här. Hej!
Hej!
Jag undrar varför det inte gör ont att nypa huden på armbågen. Upplever att det är samma om man nyper tag i huden på knät och om benet är utsträckt. Tack för bästa podden.
Jag tror evolutionen har bestämt sig för att vi behöver inte så mycket känsel just på huden på. Alltså vi har ju våra hudnerver och så. Eller våra hudnervceller, känselorganen, är lite asymmetriskt utspridda. Inte höger-vänster, utan asymmetriskt beroende på vilken kroppsdel vi tittar på. Mm-hmm. Och till exempel så har vi i våra fingertoppar jättehög densitet av nervceller. Just för att vi, ja, vi ska ha någon sorts fingertoppkänsla. Medan just armbågen, det är sällan vi liksom utför saker med armbågen.
Man lutar sig mer.
Man lutar sig och så. Och det är väl det att ja, evolutionen har gjort att vi inte har så mycket nervceller där.
Helt, det är helt sjukt. Det här är en fråga. Alla har ju nypt sig som, liksom, sedan barnsben i armbågen. Ja. Så jag känner ingenting.
Nej.
Men det måste ju väl vara för att man ska använda armbågarna och knäna till stöd.
Ja, fast alltså, våra känsel, antingen att vi behöver kunna känna så att vi inte tappar saker, men också är ju våra smärtnervceller, om man säger så, de är ju på de platserna som vi behöver skydda mest, så att säga. Så att lägger du handen på en platta så rycker du bort, men armbågen tror jag inte liksom den...
Nu ska ni inte gå och testa och sätta armbågen på en platta.
Nej! Gör inte det.
Men knät.
Ja, nej, men så precis. Jag tror liksom att vi har inte så mycket funktion av att känna jättemycket. Nej. Utan snarare kanske att det skulle vara jobbigt om vi liksom när vi satt och läste med armbågarna.
Som du sa, Emilia, att det är såhär...
Ja. Som har ju ett annat underlag där. Liksom.
Ja, nej, men det kanske...
Lite tjockare hud känns det som.
Ja, men lite tjockare hud och så. Det kanske skulle bli jobbigt om vi kände smärta varje gång vi satt och...
Ja,
alltså, så.
Det skulle det.
Ja.
Jag älskar den frågan. Ja. Emily, vad har du?
Jag har också en liten kortis. Hej, jag undrar. Jag har haft körtelfeber en gång, men undrar om jag kan få det igen och hur farligt är det då?
Ja, nej, körtelfeber får vi en immunitet av.
Aha.
Så det har du inte två gånger. Och ofta så, det är ju en virusinfektion. Som ofta sprids bland yngre, kallas även kissing disease på engelska. Har du haft det så har du haft det, och då får du inte det igen.
20-30% som har primärinfektion, HIV, får också ungefär en månad efter smitta.
Vad är det körtelfeber de får då?
Alltså,
eller det här är gamla hypokondriker Nisse som uttalar sig, så men det här ska du inte ta.
Jag saknat dig, Nisse. H-Nisse. Ja. Nej, men precis. När det gäller HIV, nu pratar vi om man inte har HIV eller då AIDS. För det är en viktig skillnad. Och har du inte det, så, alltså, för där pajar ju hela immunförsvaret. Ja. Så att allt blir upp och ner och du tar emot alla typer av infektioner så mycket lättare. Men har du ett friskt immunförsvar så får du bara en gång.
Ja, cool. En sista fråga då, innan vi knyter ihop. Jag har ett åderbråck på insidan av kinden i munnen, strax innanför mungipan. Mm. Ibland buktar det ut en lila bula som är cirka en kubikcentimeter där, men den går att peta in igen med tungan. Är det något jag borde kolla upp? Går att åtgärda ens? Tack för en toppenmål. Karin, ett namn.
Undrar, nu har jag tappat bort det fina namnet på det, precis, man kan av olika skäl, om man har till exempel har fått ett sår eller någonting som har läkt fel, alltså läkeprocessen har blivit störd, så kan du få som en liten klump som innehåller ofta lite vätskefyllt, men också kan vara innehålla kärl. De kan man absolut åtgärda. Det är inget man behöver vara orolig för, men det kan vara väldigt besvärligt för att vår mun är viktig på många sätt.
Den har känsligare nerver än armbågar.
Det har den absolut, ja. Men jag tror inte de här sakerna brukar göra så ont, nej. Utan det är snarare att det sitter i vägen och man, ja, det är jobbigt,
det jobbigt att vi behöver trycka in någonting.
Ja, så att det kan man absolut få hjälp av en öron, näsa, hals specialist och då behöver man då komma till oss på vårdcentralen först för att få en remiss.
Härligt.
Ja.
Okay. Tack för frågor. Frågor skickar ni in till fraga@ariasjuk.se eller börja följa oss på Instagram där vi heter Ariasjuk. Där kan ni också skicka inlästa frågor. Mm. Alltså ljudfrågor. Det var det vi hade den här veckan. Tack så mycket alla. Tack Emelie Uggla.
Tack.
Jesper Salén, allas läkare och tack Agnes Mälsan för att du är världens bästa gäst och psykolog.
Agnes, om man, du jobbar ju med det här i, förutom att vara med på det, men du har ju två kurser och det är psykiatri för icke-psykiatriker, eller hur?
Precis.
Och då kan man faktiskt skriva in psykiatriförickepsykiatriker.se och sen har du en kurs som heter KBT, varför vi gör som vi gör. .se.
Ja, det är fan vad enkelt.
Ja, men verkligen. Och där kan man kika in och om man är lite mer nyfiken på vad
då kan vi alla gå liksom.
Den kan ni alla gå, för det är öppna föreläsningar så alla kan gå då. Man behöver inte ha någon förkunskap. Och då lär man sig mer om de här frågorna som vi var inne på idag.
Gud vad bra. Vad
kul. Verkligen, vad intressant. Ja.
Gå in, säg adresserna igen.
Psykiatri för icke-psykiatriker.se och KBT, varför vi gör som vi gör.se.
Utan prickar.
Då ses
utan
vi där.
Prickar. Utan prickar. Och tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper det här. Vilket underbart avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. In på de här hemsidorna nu.
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.